Och vi kör igång andra delen av Sportmåndag. Jag, Veronica Montén, Bobby Asplund, och vi har fått en gäst i studion som heter Kerstin Renström från Ekenäs. God morgon.
God morgon.
Du har ett långt förflutet inom simning. Femfaldig finsk rekordhållare på olika distanser i din egen tävlingsklass. Imponerande 73 FM-medaljer, av vilka 51 är FM-guld. Och så ska vi se här, dessutom 11 nordiska medaljer, 6 av dem guld. Du har dessutom deltagit i såväl EM som VM-tävlingar i olika repriser. Det var en lång lista, mycket att rabbla upp här. Hur kommer det sig att du har blivit så bra på simning?
Jag tror att det ligger i generna. Min pappa och mamma var simmare när de var unga. Och jag gillar vattnet som element.
Så du har det lite sådär i blodet?
Jag tror det.
Jag vet att du har tillbringat mycket av din barndom, till och med riktigt i spädbarnsåldern var det väl första gången, när vi simmis här nere i Ekenäs. När minns du att du första gången liksom tog sådana riktiga simtag och ville bli bra på simning?
Jag kan ha varit en 6-7 år. De skulle göra mig till ryggsimmare. Och ryggsim är något som jag hatar.
Okay.
Jag kommer ingen vart.
Okej, det är så stor skillnad. Ryggsim, vanlig... Du gillar inte?
Nej, titta någon gång när ni är i simhallen att också riktigt vanliga motionssimmare att en del glider jättefint när de simmar ryggsim. Jag tror nog man ska ha det med sig.
Jag själv har någon gång provat att ta ett eller två tag. Så fjärilsim heter det kanske så. Det är ju helt hopplöst. Jag tycker att just det är den tyngsta grenen, simgrenen liksom.
Jag tycker att ryggsim är värre. Fjärilsim går, det är tungt, men du måste ha den där tajmningen rätt, så är den nog inte så farlig.
I fjärilsim så slår man ju liksom båda händerna så här långa tag här bakifrån ända långt fram och så här.
Riktigt tungt.
Ja, det ser tungt ut också. Hej, det där bröstsim är du speciellt bra på, om jag har förstått saker rätt. Eller frisim, vilket är din favorit?
Bröstsim är nog min huvudgren, och från början så simmar jag på tävlingarna endast 50 bröst. Och sen får jag hem.
Okej.
Okay. Men sen, jag har nog inte många år simmat frisim, men det är ju ett simsätt som är mycket mer avslappnande. Att i träningarna så simmar man sin huvudgren då, bröstsim, simmar man sånt här som är med kraft. Men sen annars simmar man ju frisim.
Alltså är det så att i bröstsim så drar man ganska många tag också liksom med huvudet under vattnet, man på sätt och vis håller andan eller har man huvudet ovanför ytan hela tiden?
Man ska nog komma upp varje gång.
Varje gång, okej. Okay. Då vet jag det när jag ska få prova nästa gång. Samma gäller ju förstås frisim också, att där ska man, det är viktigt att andas jämt, inte sant?
Ja, och stora pojkarna andas ju nog inte kanske många gånger på 50 meter heller.
Nej, men det är stora pojkarna.
Ja.
Hej, det där som så där vanlig motionssimning så är väl kanske bröstsim det där vanligaste, åtminstone kanske det bästa.
Bröstsim är ju mest bekant. Men ja. Till exempel i Amerika så börjar de med hundsim och frisim. För de är ju nära varandra. Och det märkte jag nu när jag drog åt ett företag simteknik. Så de lärde sig mycket bättre rätt teknik, frisim än bröstsim.
Ja, nu som bäst tävlar du i åldersklassen 55 till 59 år. För i den åldersklassen alltså är då alla som du tävlar emot. Hur går det den här standarden äntligen i det här som kallas då för masters?
Det är olika år, för man flyttar ju när det är med 5 års mellanrum, så beror det ju på vem du har emot dig. Och nu närmar jag ju mig slutet på min åldersgrupp, så det kommer ju nerifrån tuffare typer. Men
klart.
Sen herrarna igen, så där är jättehårt standard. Att till exempel de som hjälper mig med min träning, så de är ena är just under 50 och andra är över 50, och de är bland de 3 bästa i världen.
Oho, just det. Så där på en världsranking, så vad är din placering för tillfället?
Ja.
Bara för att få det på kartan, om man säger så.
Runt 20 kanske.
Wow.
Det tycker jag, det är
det låter
jättebra.
Ganska, ja.
Hej, ditt finska rekord på långbana, alltså 50 meters bana på 100 meter bröstsim med 1 minut 40 sekunder och 75 hundradelar. Jag tror att jag skulle få hålla på åtminstone det dubbla, eller kanske tre dubbla. Jag tycker det låter väldigt hårt.
Jag skulle nog vilja simma mycket hårdare.
Okej. Okay.
Men jämfört med Bobby så tror jag.
Ja, men jag är inte någon tävlingssimmare heller. Selli. Det där, förutom simning så har du hunnit spela en massa volleyboll också.
Ja.
Berätta lite om det.
Det var säkert min grej det. Jag var ju gammal. Jag hade hållit på med allt möjligt före det. Men jag var 16 år när jag började. Och jag hade en tur att jag fick, följande år fick jag spela landskamp mot Sverige. Att jag borde nog ha börjat lite tidigare. Men sen tog det ju slut där runt 2000 att sähly och säkert handbollen som tekniskt kanske är lättare så tog över. Så vi fick inget lag mera sen.
Ja, det stämmer att volleybollen försvann från Västnyland.
Varför blev det volley då?
Min mamma spelade volley. Vi spelade tillsammans en tid. Men sen blev hon vår tränare.
Okej.
Ja, Ja, efter simning så älskar jag volleyboll.
Spelar du ännu på någon sån här motionsporukka eller så?
Nej, och det på det sättet, det har ju kommit tillbaka en massa av våra spelare som spelar en gång i veckan. Men jag har nu ett sånt handikapp jag att jag ska vara allt eller inget. Att simningen tar så pass mycket.
Vad ger volleyn åt simningen då tvärtom? Va?
Jag har svårt att tro att det ger så mycket att jag har en nackdel. En av mina tränare säger när jag vänder i bröstsim att tämä ei ole mikään torjuntahyppy.
Ingen försvarshopp jag handlar det om när man ska svänga. Hej, på tal om simning ännu så mycket. Hur länge ska du hålla på med att tävlingssimma?
Jag tänker nog inte sluta för det. Jag är inte hålls flytande. Att nu när vi var i Italien i Riccione på VM så det fanns nog en japanska som var, jag tror var 98 år.
Ja.
Så du har många år kvar.
Ja, faktiskt många. Hej, har du några målsättningar för kommande säsong eller för den här säsongen eller för kommande säsonger?
Nu tränar jag ju för EM i London som är i maj. Och mina tider har blivit det här året sämre så nu måste jag börja träna mycket mer styrka för jag vill ju inte ha sämre tider. Och nu skulle jag ännu vilja ta det på långbana 50 meter bröstsim. Det rekordet som fattas, men okay. Jag vet nog inte om jag klarar det.
Är det någon vis, alltså vad är den här drömgränsen där då, om vi talar om drömgränsen?
Den är 43,55 är den.
50 meter?
50, på långbana.
Okay.
Och jag har 44,97. Så det är nog lite sådär.
Okay.
Hur många timmar går åt simning i veckan?
Nu simmar jag 5 gånger i veckan och det tar ju själva programmet. När det är grundträningsperiod så tar jag närmare 1,5 timme. Men sen är det ju mycket med duschande och det med simning som tar mycket extra tid.
Vi talar lite om drömgränser just och nu ska vi ta oss an en sån.
Veckans sportfråga.
Varje vecka får Morgonvärlden svarar på en väldigt enkel sportfråga. Idag handlar frågan förstås om simning eftersom vi har en simmare, Kerstin Renström, med oss här i studion. Den lyder, vem var först att simma 100 meter under en minut? Och det handlar förstås om frisim eller crawl som det också kanske kallas. Jag ger dig, Veronica, 4 alternativ för att det är måndag. A. Michael Phelps. B. Johnny Weissmuller. C. Mark Spitz eller D. Alexander Popov.
Jag måste skriva upp det här. Vad var trean?
Trean Mark Spitz och D. Alexander Popov. Och nu berättar Veronica rätta svaret.
Ettan Michael Phelps.
Okej, du svarar Michael Phelps. Vad säger Kerstin Renström som är vår gäst här idag?
Att varken Michael Phelps eller Popov kan det ha varit, för de är för unga.
Jaha.
Sen har jag svårt att tro att Johnny Weissmuller skulle ha simmat det, så jag tror att det är Mark Spitz.
Mark Spitz var ju en som tog, var det 20 guldmedaljer i München OS 1972. Rätta svaret är faktiskt Johnny Weissmuller.
Jaha.
I början av 1920-talet så simmade han, som senare blev känd som den enda riktiga Tarzan. Och han var med på vad heter det, ett dussintal Tarzan. Tarzan-filmer faktiskt, Johnny Weissmuller. Och senare spelar han också i tv-serien Jungle Jim. Nu går vi vidare i programmet.
Intressant.
Ja, Kerstin Renström är vår gäst i Sportmåndag idag och är fysioterapeut i utbildningen. Vi har pratat om simning i första delen och nu ska vi anknyta det här till rehabilitering lite grann. På vilket sätt används simning som liksom i rehabiliterande syfte?
Länge har det ju använts för neurologiska klienter. Vattnet har ju både en lyftande egenskap och sen ger det bra motstånd. Och en mycket mjukt element. Själv har jag aldrig sysslat med neurologiska klienter, men idrottsskador och sådant.
Mm. Om jag till exempel nu, låt det nu inte hända den här veckan, men bryter benet av mig, så kan du liksom på något vis sen, jag menar jag har ju det gipsat det där benet, så kan jag komma i vattnet? Eller?
Det beror nog på lite hur illa det far. Jag kan tänka mig att nya gips, sådana här glasfibergrejer, så kan man säkert ha i vattnet också. Men vanligtvis kommer de nog sen när gipset är borta. Men mindre skador för sträckningar och vrickningar och sånt som gör att det kanske är svårt att träna på land. Så kanske man kan träna i vattnet. Och speciellt när benen är skadade.
Jag har sett att vissa idrottare och kanske också vanliga människor, om man nu kategoriserar på det viset, så har en sån där, ibland en sån där gummilänk runt sig och så försöker de komma framåt i vattnet och så står någon eller så är den fastnastas i väggen. Och det töjer lite det där gummibandet där. Vad är syftet med den grejen egentligen?
Jag hade faktiskt förra veckan just att både simma emot och sen med övervarv. När du simmar emot så är det för att få styrketräning.
Okay.
Men sen när man drar det där gummisnodden så att man får den så långt man kan, så drar det ju dig med en jättebra fart och du får sån här överhastighet. Så när löparna springer fullt ut för en backe. Att du tränar snabbhet.
Ja, okej. Okay. Det finns alla möjliga intressanta saker nog. Du sa att just muskelskador för sträckningar är bra att rehabilitera i vattnet. Vad gör ni där i vattnet? Plutar ni ju där bara så det annars bara?
Nej, många så vatten löper. Och om du är en löpare så är det ju ett ganska bra sätt att göra. Du liksom håller upp ändå muskelkonditionen och eventuellt också lite den här syreupptagningsförmågan fast du är ur spel så att säga.
Mm.
Men många kan ju också simma och beroende på skadan så väljer man ett simsätt som går. Det är ju förstås då viktigt att man har någorlunda teknik, för annars blir det jättejobbigt för en icke-simmare.
På tal om skador, du har sysslat mycket med simning. Finns det någon så här som idrottsskador inom simningen? De flesta andra sporter så kan man få det ena och det andra.
Axlarna är ju de som är mest utsatta.
Ja.
Och då är det ju oftast nog frisimmare och fjärilsimmare. Att där är ju den där genetiska, om man säger kroken som vi har här uppe i axeln, så är ganska avgörande att om du belastar axlarna mycket och senorna sväller så kan det hända att det blir lite trångt inne i axeln.
Okej.
Okay. Och då får du en så kallad simmaraxel.
Just det. Det har jag inte faktiskt hört talas om. Hej. En sista fråga till Kerstin Renström idag är det att joggning och till exempel skidning är ju väldigt populära sådana här motionsformer som samlar de här stora skarorna. Hur ska vi göra för att få simning att bli en motionsform för just de här stora skarorna?
Ja, det finns också motionslopp i simning.
Okej.
Okay. Och där samlas det massor. Men så här överlag så nu är det ju ganska mycket människor som går och simmar. Men inte förstås i den utsträckningen som är ut på länk och så, för det är så pass mycket enklare.
Ja. Tycker ju att det skulle vara skönt att simma i en simhall framom att springa på någon hal yta någonstans i mörkret.
Det märker man nog att när det är dåligt väder så är det fullt med folk där.
I simhallen?
Ja.